Hej Niklas och välkommen till våran podd Samhället som designar sig själv. Förra året så gav vi ut ett antal intervjuer som handlade om hur samhället kan förändras med design som utvecklingskraft. Och den här omgången så ska vi prata med personer som har förtroendeuppdrag på olika nivåer i samhället. Och alla har olika erfarenheter och kunskap av design. Syftet är dels att öka kunskapen om design som utvecklingskraft på olika områden i samhället, men också att öka kunskapen om förutsättningarna inom till exempel politik för de som idag arbetar med att sälja designkunskap. Och SVID har till uppgift att sprida kunskap om design och behovet av design, och det som händer nu är att vi ser ett ökat behov av designkunskap inom en mängd olika områden. Och just därför så vill vi möjliggöra för flera personer att ta del av de tankar som vi kan ha i samtal med personer. Så välkommen hit Niklas Nordström, kommunalråd i Luleå. Kan inte du berätta lite kort vem du är?
Ja, tack för det. Vad roligt att få vara med. Jag är ju kommunalråd i Luleå idag. Och när man är kommunalråd då är man ju engagerad i politiken på heltid. Så det är ett förtroendeuppdrag som man då har till låns. Vart fjärde år så prövas man. Och i Luleå så är det Socialdemokraterna som styr. Så att det är där jag har min hemvist inom det partiet. Annars har jag gått mellan politik och näringsliv egentligen hela mitt vuxna liv. Och senast innan jag började på det här uppdraget så var jag bosatt i Stockholm och jobbade på en PR-byrå som heter Prime. Och där var jag i 7,5 år. Och annars har jag gjort lite olika saker. Men som sagt, jag har gått mellan politik och näringsliv under mitt liv.
På din väg hit idag, har du kommit i kontakt med någon typ av design, bra eller dålig?
Ja, på vägen in till vårt lilla möte här så hade jag ett samtal med Schenker som ska leverera en ny säng som jag har köpt då på en sängbutik. Ja, det är egentligen där jag bodde förut i Nacka. Och den var så bra sängen jag köpte den förra gången, så då köpte jag en ny. Och det är ju inget problem för dem. Sängen ska ju ligga på en lastbil från någon fabrik, så om den skickas till Nacka eller till Luleå spelar inte så stor roll. Så den kommer då levererad till mig. Men då inser jag ju att den där sängen, den skulle alltså bli stående ute i trapphuset. För i uppdraget som den här leveransfirman då har så ingår det inte att bära in sängen i lägenheten. Och det här är ju en gigantisk säng, så att det är klart inte jag får in den själv. Och dessutom är jag inte hemma när de nu ska leverera den. Och då visar det sig att jag är tvungen att ringa till sängbutiken för att de ska ge ett uppdrag till den här firman. Så att i köpet av leveransen så ska alltså sängen bli stående ute i ett trapphus och inte bäras in i lägenheten. Och det är väl ett exempel på att det finns en del kvar att göra i kvalitetskedjan.
Mycket intressant. Det är det vi ska prata om. Det här med användarcentrering och vad det är som driver utvecklingen. Och hur ser du på, vi brukar beskriva design som en kreativ och samskapande process där man tar utgångspunkt i framtidens användare. Och de är ju förhoppningsvis också de användarna som finns idag. Vad innebär en sån beskrivning för dig i din roll? Hur ser du på dina, vilka är dina användare?
Man kan säga att huvuduppdrag för en politiker, det är ju egentligen att göra livet enklare att leva för människor. Det brukar ju vara så att en fråga som aldrig opinionsinstituten klarar av att ställa på riktigt, men den är ju ändå den frågan som väljarna någonstans har med sig när man går till valurnorna. Det är ju att gör de här livet lättare för mig, eller krångar de till livet för mig. Och det är därför så mycket av liksom rollen som politiker handlar ju om det. Att hur ska jag underlätta vardagen för människor i väldigt konkret mening. Och Luleå är ju på det sättet en liten stad. Det är väldigt nära till allting. Det är nära för människor att transportera sig till sina arbeten, till skolor, till friluftsliv, till handel. Och det är ju en så att säga fördel som vi har att vara den lilla staden, och som vi jobbar väldigt mycket med att både behålla och utveckla när vi nu växer. För det är väldigt viktigt för oss att människors liv i Luleå ska vara väldigt enkelt att leva, och i det ingår ju då att försöka planera samhället på det sättet så att de olika delarna ska hänga ihop och att man ska se en helhet.
De största utmaningarna som du ser som ligger framför dig?
På lite olika plan. Den stora frågan som vi alla brottas med, det handlar ju om demografi. Mm. Vi ska rekrytera väldigt många anställda till offentlig sektor. Luleå kommun har ett behov att rekrytera 500 personer per år under överskådlig tid för att det är stora pensionsavgångar. I gymnasieskolan går det 700 elever per årskull. Så att då kan ju vara en göra matematiken, så inser man att trots att vi är då en tillväxtort och centralorten i Norrbotten, så har vi stora rekryteringsbehov. Och det gör att det är stora förändringar som kommer att ske i hur vi organiserar välfärden. Hur organiserar vi skolan och hur organiserar vi äldrevården? För att vi kommer att vara tvungna att tänka till. Ska det räcka till vår personal för det jobb som behöver göras, så måste vi tänka till och planera samhället på ett väldigt mycket mer smart sätt. Vi har inte hur många människor som helst att stoppa in. Många tror att det bara handlar om ekonomi, men det handlar lika mycket om att det kommer att finnas för få lärare till exempel. Och då måste vi planera samhället. Hur ska vi då nyttja de lärare som vi har på bästa sätt?
Hur gör ni sådana processer? Tar ni hjälp av medborgarna i sådana processer? Har ni samskapande, till exempel designprocesser, för att få reda på vad människor har för behov? Eller kanske inte bara fråga vad de har för behov idag, utan att ta reda på hur ser behoven ut i framtiden?
Vi har gjort ett arbete som jag tycker ändå har fallit på många sätt väl ut. Vi har en vision som tar sikte på 2050, och då är det olika program kopplat till den som bryter ner den här visionen i olika områden. Och de handlar väldigt mycket om livet och hur människors liv ska se ut. Allt ifrån när man jobbar till när man går utbildning, till när man har sin fritid och när man blir äldre och så vidare. Man har försökt få ihop det där i en helhet. Och där hade vi väldigt många Luleåbor engagerade. Det var 6 000 personer av, och i vår kommun bor det 76 000 som på ett eller annat sätt var engagerade i samtal och möten och medskapande. Och det var allt ifrån väldigt liksom rigorösa workshopprocesser där vi jobbade nära med universitetet och med civilsamhället och näringslivet, till mer spontana medborgaryttringar, att man skickade in synpunkter på hur saker och ting borde vara. Så att vi har försökt att låta luleborna bära vår egen framtid, alltså att inte vi ska sitta och bara och låta tjänstemännen ta fram förslag som vi klubbar politiskt, utan det var en flerårig process som liksom ledde fram till att den här visionen formulerades. Och att det också då är nu en väldigt, man kan säga en konkretion av den, är att vi ska bli 10 000 fler och vi ska bygga 5 000 bostäder de kommande åren. Och det blir de synbara bevisen på att vi utvecklas och förändras, så att det är en växande kommun.
Vem ledde en sån process? Vad hade ni för processer?
Nu ska man komma ihåg att det var före min tid, så jag kan inte ge det riktigt detaljkunskaper. Men det var väldigt mycket av våra egna medarbetare i kommunen som ledde den. Olika typer. Det var ju allt ifrån inom fritids och skola till våra byråkrater i stadshuset som var engagerade. Så att det var en process som vi ledde väldigt mycket själv och som fick ta ordentligt med tid för att många skulle kunna vara med.
När man pratar om användare på olika sätt, så ser vi att vi är mer och mer olika och vi har olika behov, vi har olika subkulturer, vi kommer från olika länder, vi kan olika saker, vi har olika förväntningar. Jag tänkte koppla till politiken. Har det här förändrat, du som har varit aktiv ett tag? Har förväntningarna förändrats på politiken, och hur ser du utmaningarna och kraven på politiken idag?
Det här får iväg åt olika håll. Å ena sidan är det ju väldigt låga förväntningar på ett sätt när det gäller bostäder. Alltså man tycker att det måste byggas mer bostäder, så är det ju. Och där har man en hög förväntan på politiken. Men man har ju en väldigt låg förväntan när det gäller liksom, man fattar ändå att det är jag själv som måste fixa min bostad. Det kommer inte att vara några stora miljonprogram som byggs med statliga subventioner, utan det är jag själv som måste spara ihop till boendet och annat. Så att det har liksom gått åt två håll, tycker jag. Det ena är det att områden där samhället var väldigt mycket engagerat med fram till 90-talets början med stora subventioner och annat, där har ju samhället, staten då, klivit tillbaka. Men när det gäller livet i övrigt, så märker jag ju att medborgarna har, framförallt i Luleå upplever jag att man har väldigt höga förväntningar på att politiken måste ta ansvar för just att just den här fritiden, att den ska fungera. Man har väldigt höga förväntningar från föreningsliv och från civilsamhälle, från medborgare. Och har väldigt mycket synpunkter just på vad kommunen borde göra när det gäller omdelarna. Vi toppar ju i Sverige i de här nationella mätningarna som görs när det gäller medborgarnas nöjdhet kring fritidsutbud, kulturutbud, idrott. Och det rankas jättehögt bland luleborna. Det där liksom livet, livet efter arbetet, det är jätteviktigt. Och det, där finns det en väldigt hög förväntan.
Mm. Hur möter du dem?
För mig har det varit liksom att jag svarar på alla mejl jag får och skickar dem till rätt instans eller hanterar svaret själv beroende på vad det är för fråga. Men alla får ett personligt svar av mig som hör av sig. Jag tackar oftast ja bara jag kan utifrån kalendern till möten av olika slag för att ja, jag tycker medborgarna har rätt att ha access till mig som deras företrädare. Så jag försöker jobba väldigt nära att vara ute. Men också att vara ganska snabb på att också ta ner förväntningar när det inte är rimligt. Vi hade en båtklubb som var till och så hade en önskan där de ville ha kommunens hjälp. Men vi sa att det funkar inte. Ni är en förening som består enbart av vuxna. Ni är en förening där människor ändå kan betala för sig. Vi kan inte gå in och att kommunen ska lösa det här problemet ni har, utan det måste ni hantera själv. Och att försöka ta den typen av negativa beslut så fort det bara går. För att det finns jättemånga som hoppas att kommunen ska kunna hjälpa dem i ett knepigt läge i deras förening eller vad det kan vara. Ja, det är ju den där svåra rollen man har. Alltså det finns ju, det är sällan så att man får några dåliga förslag eller orimliga, men någonstans så måste man ändå lämna de där negativa beskeden. Och det försöker jag göra så fort som det går så att man inte har för felaktiga förväntningar. Utan då ska man kunna dra slutsatsen själv och kunna gå i någon annan riktning och lösa problemet på något annat sätt. Och inte vänta på en lång process och sen kommer det ett halvår eller ett år senare ett nej från kommunen. Utan hellre då försöka vara ute i tid.
Det är väldigt intressant att höra tycker jag när du beskriver. För jag är ju jag älskar tjänster och jag tänker ju på politik som en tjänst. Och du beskriver det ju väldigt mycket också som en tydlig tjänst. Och då tänker jag också på det vi pratade om med sängleveransen. Mm. Att finns det processer där du i din och dina kollegor skulle kunna bli bättre på att använda designprocesser för att få reda på eller för att skapa bättre lösningar? Ser du några sådana för dig eller och inte bara
jo,
för dig?
Jo, jag tycker det. Jag tycker att vi för ofta har tänkt för länge i liksom den byråkratiska politiska världen. Och sen så blir det en konflikt när vi väl kommer ut till företagaren eller medborgaren. Alltså det är ju ofta, där är det ju ofta såna samtal och möten som jag får som politiker. Mm. När människor upplever att ja, men har ni inte tänkt på det här? Liksom turbåten som säger att ja, men hur ska vi fixa varutransporterna om ni flyttar båten dit? Vi har ju lastbilar som ska göra det här och det här. Ja, okej. Okay. Ja, men då får jag liksom gå tillbaka i organisationen och säga, har ni koll på det här? Har ni tänkt på deras behov? Och där kan jag nog tycka att det ser jag ju händer varje vecka. Att vi är lite för fyrkantiga och har liksom våra processer i stadshuset och i kommunen riggade på ett sätt där människor kommer in lite för sent. Mm. Och det gör att då får vi ofta en diskussion och vi får ofta en, vad ska man kalla det, en friktion eller till och med en konflikt som kan uppstå. Så att jag tycker det finns mycket att lära i hur involvera. Där är vi lite rädda då, för att då är man rädd i det offentliga för det här att om vi är för tillmötesgående mot en viss företagare så kanske det då blir ofördelaktigt för andra. Och det är en svår balansgång, jag är den första att säga det. Men och samma sak mot medborgargrupper, att det är klart att vi måste alltid vara transparenta och veta att gör vi det här för en förening så måste vi kunna stå upp för att andra också kan komma och vilja ha det hela. Men det finns en resa att göra. Det är ingen lätt. Jag säger inte att det är lätt för att det är många avvägningar ska göra. Men jag ser ju att de problem som ofta uppstår beror på att vi inte har pratat med de som är berörda.
Det här är ju lite av min uppgift, eller Svids uppgift faktiskt. Mm. Att på något sätt vara den som är mellan de som behöver designkompetens. Som kanske inte känner till idag. Att det är, man kanske inte säger så här att nej, men nu ska vi börja jobba med designprocesser i politiken. Det kan kännas ganska långt ifrån. Mm. Har du något tips eller någon tanke så där kring hur man skulle kunna förklara att det finns metoder som också kan användas i det demokratiska systemet för att göra till exempel en stad mer attraktiv?
Mm. Dels så måste det här komma in i våra tjänstemäns arbetssätt. Alltså att man måste säkerställa att de som är berörda är hörda tidigt. Det är liksom det ena. Det måste finnas med i mitt arbetssätt som tjänsteman. Det andra är att vi har inlett ett arbete där liksom erfarenheten av det visionsarbetet är väldigt positiv. Det var väldigt många lurebor som var med och det var en väldigt positiv upplevelse. Både för oss som var i politiken och i förvaltningen och för medborgarna. Och då har vi gett uppdrag till våran ordförande för kommunfullmäktige att ha ett särskilt ansvar just för demokratifrågorna. Så att hon ska liksom jobba just med den här typen av frågor som du ställer nu. Alltså hur säkerställer vi då att medborgarnas röst hörs och att vi når ut när vi ska prata om svåra frågor som vi kommer att behöva diskutera under de här åren. Så att hon har ett särskilt uppdrag att försöka hitta former där vi kommer att kunna, människor kan vara delaktiga och ge sin syn på olika saker. Och det är ju, jag tror det är framförallt viktigt för oss nu när vi är i ett sorts växande skede. För då kommer det att ske många förändringar. Och vi märker redan nu att det gnisslar mycket mer när det växer. För att helt plötsligt så, den space jag hade, det utrymme jag hade, krymper. Jag får grannar närmare, det blir tätare, husen blir högre, det blir mer trafik. Det blir barn, det kommer människor från andra delar av världen. Allt det där gör att friktionen ökar. Ur det kommer ju någonting positivt. Det är ju det här ett öppet samhälle, ett samhälle som är nyfiket på omvärlden och så vidare. Men man ska också vara ärlig och säga det att när Luleå växer så skapar det också friktion. Och det där måste vi hitta en väg framåt så att man... Att det inte bara blir protester, och att, för det är lätt att det blir så att man säger nej då till en förändring som kommer. För det, en stad kan inte växa utan att det får konsekvenser för oss som redan bor här.
Jätteintressant att höra dig berätta, Niklas. Jag tänker ta upp ordet friktion som du nämner. Mm. För att vi ser ju friktion på många ställen i samhället idag. Mm. Och jag tänker att design är ju metoder eller processer som faktiskt kan ta vara på den här friktionen och där man samskapar fram en gemensam vision. Mm. För förändring gör ju ont, kan göra väldigt ont om man inte tillåter medskapande processer. Mm. Vad är det största problemet med att införa sådana här typer av processer? Vi har ju lite projekt inom hälsoområdet och sjukvården. Och många gånger så kan man känna att människor som vill jobba så här möter ju ett enormt motstånd. Hur ser du på det? Att man har svårt att förklara?
Jag skulle tro att om jag tar det ur det offentligas perspektiv, kommun eller sannolikt också ett landsting, så skulle jag säga att jag tror att det handlar om rädslan att man ställer ut förväntningar som inte går att infria. Vi hade en sån diskussion rörande ett nytt badhus som ska byggas i en stadsdel. Och vi sa det till våra ansvariga i den nämnden och förvaltningen att ni är ju ute alldeles för tidigt. För att vi har ju inte sagt ramarna för det här. Alltså de här medborgarna, om de tror att de ska få ett badhus med rutschbanor och äventyrsbad och allt möjligt, så är det ju inte dit vi kommer att komma. Det kommer vi aldrig att ta råd till. Och jag tror den delen gör att man avstår många gånger, för man är så rädd att om man är ute och för dialog, dels väcker man då, man kanske får kritik, men det kanske blir arga, men också att det väcker förväntningar som inte är realistiska att uppfylla, och då avstår man. Att då är det tryggare att vi håller fast i den traditionella processen som vi jobbar med professionen som tar fram beslutsunderlag som då får beslutas, och sen går man ut på remisser och man kan överklaga om man vill och annat. Jag tror att det handlar om det. Du exponerar dig mycket mer och tar därmed en större risk. Samtidigt så ser jag ju också det att den här friktionen, den finns ju där ändå. Den försvinner ju inte.
För jag tänker lite det här med politikens belöningsmodeller, att det kanske är lättare att lova ett badhus. Mm. För det är tydligt och man visar att man har gjort något. Mm. Samtidigt som du också berättar att det man egentligen är intresserad av är att den här fritiden, att man har ett bra liv. Det finns ingenting som säger att det behöver vara ett badhus eller att det är något annat. Är vi ibland för snabba på att avkräva exakta lösningar från politiken?
Jag tror det. Och då gör politiken hellre det här snabbt och fel. Liksom. Det är lätt att det blir det. För då tar man någon symbolgrej och så gör man det. Och framförallt nationella politiken tycker jag hamnar där väldigt, väldigt ofta. Det är mycket lättare då att då tillsätter man, nu har vi utsett den här personen och den ska fixa det hela. Och sen så blir det liksom för svårt och för omöjligt att leverera. Och jag tror just det här att våga ta sig den tiden, för att demokrati handlar ju väldigt mycket om hur 17 ska vi säkerställa att människor får vara med och forma sitt lokalsamhälle och känna att man äger det. För det är ju någonstans det där. Å ena sidan, som du beskriver det, så är ju politiken är ju en tjänstesektor, och det är ju helt sant. Samtidigt så får det inte vara så att väljarna bara skickar in beställningssedel, utan det gäller ju att vi hittar det här, att vi äger det här samhället tillsammans. Att det är vi som bor i Luleå som faktiskt bestämmer hur vi ska forma det. Hur vi uppträder mot nyanlända, hur vi uppträder mot gäster, hur vi uppträder mot varandra. Alltså det är, hade en vän från Stockholm som sa just det, att hur hennes test, det var att kliva ut i gatan och se hur bilarna reagerar. Och liksom, kör man lugnt och bromsar in och släpper förbi eller rusar man förbi. Och hon sa att fortfarande har ni liksom i Luleå lyckats behålla den där vänligheten. Och jag tror att det där är en utmaning när man växer och det kommer nya människor, att behålla den här positiva, hjälpande gentemot varandra. Luleå har ju gått och det har kostat på väldigt mycket. Det har varit väldigt mycket friktion. Detta är ju en klassisk stålstad, en industristad. 6000 anställda på stålverket för typ 30 år sedan. Idag är det 1300. Vi hade kunnat vara en Rust Belt City med bara dystert och nedgånget. Men det har kunnat pareras genom att universitetet parallellt med det har växt. Och det har avknoppat saker därifrån. Så det har växt upp nya företag, nya sektorer. Så att den här omvandlingen som har pågått under 30 års tid från industriarbetarsamhället till tjänsteekonomi, det är klart att det säkert har frestat på. Men vi har ändå lyckats göra det utan att vi hamnat i... Sverigedemokraterna har 4,5%. Det har inte blivit liksom missnöje och protester. Arbetslösheten är låg och vi ligger och konkurrerar med de här riktigt välmående förortskommunerna, Lomma, Vällinge, Danderyd, Sollentuna. Vi är liksom där när det gäller medborgarnöjdhet. Och det är den enda kommunen norr om Sollentuna och den enda socialdemokratiskt styrda kommunen. Och det tror jag har mycket med det här att göra, att vi försöker liksom ha det här samtalet och att människor ska känna att det är deras samhälle.
Alltså när man då ska gå från att vara någonting till att bli något annat, så är det ju svårt då att kanske veta vart man är på väg. Och det vi ser är också att det krävs ganska mycket av att våga leda i osäkerhet. Att våga säga att det kanske inte är säkert att det blir ett badhus. Eller det kanske inte är säkert att faktiskt inte veta, utan att ta reda på det tillsammans. Hur hanterar du sådana som ledare? För du är ju...
Ja, men det är svårt och det är ju alltid frestande. Jag menar, alla vill vi vara omtyckta, och inte minst vi politiker, för vi är beroende av att väljarna ska rösta på oss. Och det är ju ofta så. Jag menar, ibland så är det ju så. Jag hade ett samtal med en jättearg medborgare som sa det, att jag har röstat på dig men det kommer jag aldrig mer att göra. Och jag sa att det är jättetråkigt, men jag kan inte liksom ändra för det, för att Luleå växer nu och då måste vi flytta på vissa saker till andra ställen, och nu råkar det här hamna nära där du bor, men det har varit nära där någon annan bodde förut, och det är liksom, det är så det är. Och det som är frestande för många politiker, det är att man vill undvika att ta de där jobbiga besluten, men du måste våga ta dem också. Jag tror ändå att människor i grunden respekterar tydliga politiker. Jag har ju själv någonstans alltid försökt agera så. För jag tycker själv om tydliga politiker. Och då har jag tänkt, ja, men då ska mina väljare få någon. De ska veta vad Niklas tycker. Ja, han är för kärnkraft och han tycker att det här är en liksom viktig fråga. Ja, det är ju liksom ingen fråga som idag är den politiskt korrekta som du vinner några popularitetspoäng på. Men då är det bättre att de vet det. Och då tror jag att de också, även de som inte håller med mig, kan säga att ja men Niklas vet man i alla fall vad han står för, och jag håller inte alltid med honom, men jag vet vad jag har honom. Och det ledarskapet vill ju jag ha. Men det är svårt, för du tappar ju också naturligtvis de som du inte längre har med dig när du blir tydlig och när man måste säga nej.
När vi har den här diskussionen, ser du själv kopplingar? Vi känner ju till, vi kan ju lägga fram massvis med exempel på företag som jobbar med design som process och där man inte frågar användarna vad de vill ha utan faktiskt tar reda på vad användarna behöver.
Mm.
För det är väl en av de viktigaste sakerna, och att man prototypar, att man testar och vågar kunna göra förändringar. Ser du kopplingar till att det här arbetssättet skulle kunna förbättra demokratin?
Verkligen. Vi har ett verktyg som ska bli väldigt spännande att se hur det fungerar. Och det är vad vi kallar för utvecklingsplaner. Alltså när man jobbar i en kommun så har man ju olika planer som man följer. Vi har ju dels en översiktsplan som liksom gäller då hela kommunen och kommundelar, där man säger att ja, men den här utvecklingen ser vi på ett antal års sikt. Liksom, den kommer att utvecklas på det här sättet. Det är inte bara byggande, utan det är liksom hur samhället förändras. Och sen när det blir väldigt konkret att man ska bygga, då blir det ju en detaljplan. Här ska det uppföras ett bostadshus, här ska det uppföras en industri, här ska det uppföras och så vidare. Okej, då blir det en väldigt konkret fråga och sen så blir det en byggnad av det. Men det finns någonting däremellan. Och det är de här utvecklingsplanerna. Och nu ska vi börja jobba så med, vi först ut av våra norra kommundel som då har en mindre tätort och omkringliggande byar. Och där gäller det nu för oss att hitta former för hur engagerar vi medborgarna i det samtalet. Och nästa som vi kommer att ge oss i kast med, som då blir svårare, det är centrala stan. För den är ju alla lurebor ägare av. Det är inte bara de som bor i centrala stan, utan alla har ju en relation till centrala stan. Där får vi klura på hur man gör det då. Men de verktygen nu som vi ska försöka använda oss av, det kallar vi då för utvecklingsplaner. Och de är ett sätt att liksom få människors röst och åsikt att komma fram. Jag kommer ju själv från en liten by i den norra kommundelen. Och jag känner ju igen den känslan som förmedlas till mig väldigt ofta. Man upplever att allting handlar bara om centrala stan. Ingen kommer ihåg oss i byarna. Varför ska allting bara hända i centrum? Den där centrum-periferikänslan, den finns ju där. Men jag har också sagt till dem att jag förstår det. Men ni måste också komma ihåg, den är inte alltid sann. Det är inte så att det inte händer någonting här. Och så kan man räkna upp ett antal satsningar som trots allt har skett med ganska mycket pengar. Det kommer också att handla om att ska vi göra det här arbetet så har inte kommunen alla svaren eller resurserna eller verktygen. Utan ni måste kliva fram och säga hur ni tar ägarskap över utvecklingen av den här delen av kommunen. Och nu får vi se hur det funkar, men vi har ju... Nu ger vi oss in på den resan och det ska bli väldigt spännande.
Intressant. Då tänker jag ju direkt sådär när man skulle, om jag ska berätta för de som jag känner som producerar designtjänster, så är det ju såhär, håll koll på de regionala utvecklingsplanerna och försök att förklara hur design är en process som kan hjälpa kommuner i det arbetet.
Mm.
Känns den kopplingen svår att göra om du skulle komma hem och säga sådär, nu ska vi börja jobba med en designprocess i det här arbetet med utvecklingsplaner?
Nej, tvärtom. Jag har ju medan vi har pratat här nu så har jag ju tänkt att jag ska berätta för mina kollegor hemma, och jag ska även bjuda upp dig och dina kollegor att komma upp, för jag hör ju av dina frågor att det här är ju definitivt en hjälp i vårt arbete. Om vi kan insourca det sättet som ni professionellt angriper sådana här frågeställningar, så skulle det sannolikt underlätta för oss. Så att jag ser ju det tvärtom. Jag tror att det gäller nog bara att vi blir bekväma med ordet design kopplat till just det ju vi har ansvar för som kommun, alltså samhällsplanering och välfärdstjänster. Och att förstå att att det inte är något radikalt annorlunda. Att det inte bara handlar om hur en vas ska se ut som man ställer på bordet.
Det var min andra fråga. Sådär. Innan du gick in genom dörren här, hur tänkte du, om någon hade frågat dig, vad är design? Hade du sagt då?
Då hade jag pratat om en vas.
Ja.
Ja, absolut. Men jag förstod ju av det du beskrev att det var någonting annat som du ville prata med mig om. För jag var ju lite fundersam när du sa först att du ville prata med mig om design. Då kände jag att nu kommer många av mina kamrater ha väldigt roligt om Niklas Nordström ska sitta och prata
om design. Ja.
Men jag förstår att det är någonting annat. Och det är, så att, och det, är det jag menar när jag säger att ja, men vi måste nog bli bekväma med det sättet att uttrycka oss och formulera oss. För det gör vi inte idag. Vi använder inte det här ordet i den normala adekvata vokabulären som Gunnar Sträng skulle säga.
Nej, precis. Och det här är också en, för det är ju ganska många som inte gör det. Och då kan man ju från vårat håll så kan man ju säga så här, åh, men vad jobbigt. Eller så försöker vi förstå vilka ord ni använder. Och förklara och fylla i att det är där design kan spela roll. Och det är i syftet precis med de här poddarna faktiskt.
Okay.
Att man får finnas på olika nivåer. Och en del är experter på design. Vi har en hel designkår. Bara på Svid så har vi ett designföretagsregister med 500 designleverantörer. Som levererar allt ifrån vaser till telefoner till vårdtjänster. Men att det är processen att samskapa, prototypa, testa, utveckla tillsammans. Avslutningsvis så där, om du skulle ge ett bra exempel från Sverige eller omvärlden på något som du så här, efter att du har gått kanske från vasen till att det är något annat. Kan du
jag var på ett för två, nu så, inte förra sommaren men för förra sommaren, så vi säger att det var för två år sedan då, så var jag på ett seminarium i Almedalen som Skanska hade bjudit in till med borgmästaren från Bogotá, som jag tyckte var så spännande. Han hade ju då blivit vald på en agenda där han, om jag uppfattar det rätt, så tillhörde han ett sorts miljöparti, och han hade kommit till val på en agenda där människor uppskattade hans politik för att sätta människan i centrum i staden och inte bilarna. Och det var så himla spännande att se hur de hade gjort verkligen att ersätta liksom flerfiliga vägar med boulevarder och promenadstråk och cykelstråk, och hur man hade styrt om trafiken. Och, ja, jag tyckte det måste jag säga, det tyckte jag var som ett spännande exempel. Det har väckt mycket tankar hos mig om hur man ska jobba så.
För det är ju också det att oftast är vi ju fast i ett sätt att tänka.
Absolut.
Och vi är fast i våra strukturer och våra belöningsmodeller. Förra omgången så hade vi ett avsnitt som handlade om design och demokrati, och vi pratade lite just om hur man som väljare också belönar politiker som är, alltså vad är det vi själva efterfrågar? Är det om någon kommer och säger att nej, men nu ska vi tillsammans ha en process här, eller är det när någon kommer och säger att nu ska jag lösa det här problemet, oavsett om det kanske är fel problem man löser? För det kan jag ju känna är en utmaning i politiken idag. Att vi kanske löser massa problem, men vi vet inte om det var egentligen rätt problem.
Nej.
Och det är ju också någonting som design handlar om. Att ta reda på.
Ja.
Vad är det egentliga problemet?
Jag förstår det. Och men det är där jag tycker att det här samtalet har lärt mig en del saker som inte jag visste när jag satte mig här. Men jag förstår ju att det vi ska göra, finns det andra begrepp för och kanske andra professionella angreppssätt på än de vi har använt. För att samhället som är i förändring, är ju, man riskerar att göra människor rädda också. Och det är ju rädsla är farlig drivkraft. Då väcker den destruktiva tankar. Så att det gäller ju någonstans att vi skapar den här tryggheten. Jag tycker ju att den här fantastiska resan som Luleå har gjort, alltså att det är 10 partier i fullmäktige. Och Socialdemokraterna styr med egen majoritet. Alltså vi har fortfarande kvar samma väljarstöd som vi har haft. Fast det var färre partier och fast vi inte är en stålarbetarstad. Och just det här att liksom ha kunnat leda i förändring. Människorna hade kunnat vara jätterädda och röstat på helt andra krafter om man hade känt att det här leder fel. Jag menar, vi har över 80 nationaliteter i Luleå idag. Det är inte liksom det samhälle som det var när jag växte upp. Det var den första som mötte mig när jag flyttade hem. Det var en indisk familj på den lokala hamburgerrestaurangen som jobbade på universitetet. Doktor och civilingenjörer, och dottern liksom gick i svensk skola och pratade svenska. Och spännande möte som aldrig hade skett i min uppväxt i Luleå på 70-80-talet. Men idag är vi där. Och hur gör vi att då inte människor blir rädda? Det var också återigen min vän som var uppe från Stockholm. När hon hade gjort testet med att kliva ut i gatan, så hade hon också frågat en människa hon träffar, hur är det i Luleå, hur är det här? Och då var det en man som hade sagt att det är så spännande. Alltså det är folk från Amerika här idag. Och liksom det är en helt annan stad. Alltså varje vecka hör jag människor prata på andra språk när jag är och handlar och när jag äter på en restaurang eller när jag åker bussen, att det är så spännande. Och det är så man vill det ska vara. Mm. Att den här mannen hade kanske kunnat vara rädd också och tyckte att det känns farligt. Men det är ju våran utmaning. Att i förändring inte skapa rädsla hos människor, utan att man orkar se att ur förändringen kan det också komma någonting positivt.
Jätteintressant. Mm. Tusen tack. Det var ett väldigt bra avslut tycker jag på en första intervju i våran serie som heter Samhället som designar sig själv. För det är lite det du beskriver i slutet. Mm. Tack så mycket Niklas för att du kom hit.
Tack för att jag fick komma.